James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
I den här podden vill vi prata om allt vi brinner för. Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa.
Allt det här ingår i alla våra livshjul. Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt. Jag heter Anna Hegerstrand.
Och jag heter Claudia Galli-Concha.
Och du lyssnar på Livshjulet.
Hej!
Claudia.
Oh, gud, det här är ju liksom svårare än att börja skriva ett viktigt brev, känns det som.
Ja, men du börjar ju skriva ett viktigt nytt kapitel,
ja,
i ditt arbetsliv.
Ja, precis.
Men det är inte din första podd.
Nej, jag har ju liksom... Ja, nej, men precis. Jag har ju rattat runt lite i poddvärlden, men inte liksom på den här nivån. Nu är det ju på riktigt. Ja, men för det som har varit för mig tidigare är att jag har haft sådana här poddar där man, ja, men när man snickersnackar om sig själv i princip. Mm. Och det är det jag någonstans har varit sugen på. Jag har ju varit så sugen på att prata med andra människor också. Och livshjulet är ju precis det. Och jag har ju lyssnat på livshjulet långt innan jag kände dig. Vi har ju känt till varandra, för du är ju journalist och sådär. Vi har träffats i andra sammanhang. Men just livshjulet har ju någonstans varit så här, ja, men det är den där typen av podd jag skulle vilja ha. Träffa liksom kända profiler som man är nyfiken på och vill veta mer om. Men också att jag har känt, precis som du då uttryckte, den här viljan att kanske gå in lite på teman och prata om, ja, men om människoöden, sådana saker som kanske inte är direkt kopplat till en känd profil utan mer ett ämne som man är lite intresserad av.
Ja, men verkligen. Och jag har ju min sida känt att jag har ju gjort precis det som du vill göra och känt en dragning åt att istället för att det är jag som intervjuar, att låta, för jag är också väldigt nyfiken kring att bolla kring olika ämnen, men också reflektera över saker som gästerna säger. Så att få ta större plats. Vi har ju valt att göra livshjulet från en, det var ju en ren intervjupodd. Och alla 240 avsnitt ligger ju fortfarande i samma tråd. Så det är ju bara att gå in och lyssna. Men jag lanserade ju den här podden 2013, när det var ganska nytt.
Jag är ju extremt peppad på det här samtalet som vi ska få höra nu.
Ja, men om du är peppad så tror jag att det är hälften av vad jag är kanske. För jag är superstolt att min första gäst i livshjulets historia 2013 är också nylanseringens första gäst.
Ja. Tänk att det blev så. Så vi är så glada för det.
Det är Isabella Löwengrip.
Precis, jag kan inte. Jag blev så exalterad när du pratade i munnen. Med.
Nej, men det är Isabella Löwengrip. Och på tal om det här med att gå sin egen väg och skita i vad människor tycker, att kasta sig ut. Hon kan ju vara ansiktet för de begreppen.
Ja, båda begreppen skulle jag säga.
Ja.
Kanske både att kasta sig ut och faktiskt bry sig om vad folk tycker och tänker. Det får vi ju höra, ja, i samtalet.
Absolut.
Men hon är också så transparent på något sätt. Det är det som jag tyckte var så påtagligt med det här samtalet, att man får ju faktiskt veta så mycket. Man tycker att det är såna fasader just när man följer sociala medier och det är Instagram och det är fina bilder och det är glossigt och krispigt och härligt. Och sen så sitter hon här och är ändå så transparent med allting som har varit.
Men jag tycker egentligen att jag är så nyfiken på att höra responsen också från våra lyssnare på det här
verkligen.
Samtalet. Så att jag tycker vi också ska säga att vi har ju en Instagram.
Det har vi.
Som heter Livshjulet med Anna och Claudia. Och där lägger vi, vi vill ju skapa ett litet community där. Vi vill att ni ska fortsätta prata med oss efter att ni har hört avsnitten. Vi vill att
ha önskemål på gäster.
Ja, kommer med feedback. Och jag vill framför allt att det ska vara en plats där vi kan peppa varandra.
Mm.
Och vara snälla mot varandra.
Ja, men så nu ska vi lyssna på samtalet med Isabella. Och som sagt, hör av er till oss på Livshjulet med Anna och Claudia på Instagram.
Och nu så snackar vi med Isabella Löwengrip. Men jag måste säga att för mig känns det extra speciellt att du är här som gäst. Och inte bara gäst, utan premiärgäst. För att det var ju du som var med och drog igång hela Livshjulet.
Ja, vad kul.
När jag lanserade i maj 2013.
Oh,
och det var helt andra... Det är 8 år sedan, snart.
Verkligen länge sedan.
Ja, det är mycket som har hänt nu.
Ett helt liv har förändrats, känns det som.
Mm. Var är du i livet nu då, idag?
Jag är på ett vitt blankt blad. Jättespännande.
Ja, det förstår jag.
Från att ha haft bolagsresan i 15 års tid. Och sen så byggt upp. Och sen var jag väl på min topp för 1,5 år sedan. När allting växte och ett bolag omsatte nästan 100 miljoner och så. Och sen föll ju allting. Det blev en jättekrasch. Och efter det så låg jag på sjukhus en månad och var hemma ett år. Och efter under det året så funderar jag mycket på vad jag ska göra härnäst. Och nu så har jag börjat skriva på en bok som kommer ut i höst och det är en dokumentär och lite sådär. Så att jag träffar lite bolag att investera i så att jag får se vad jag ska hitta på. Och det är det som är så spännande.
Men du säger att du var på din topp, men inte måendemässigt.
Nej.
Vad jag har förstått.
Nej, inte alls. Men jag har oftast räknat med att det här med karriären, det är det som räknas.
Mm.
Och sen om man mår dåligt samtidigt så får det vara så. Men nu i efterhand så tänker jag att jag prioriterade helt fel.
När du tittar tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
Nej, men det är väl tudelat. Den ena är väl så där lite så här wow, att man klarade uppnå saker och ting som man hade drömt om. Men den andra är också, varför var jag inte hemma mer? Jag sabbade hela mitt äktenskap för att jag valde mitt jobb. Så det är lite sorgligt så där efterhand. Samtidigt så tror jag alltid att det finns en mening med allting som sker. Så att det här med skilsmässan och kraschen, att det kommer komma något gott ur det här.
Men hur kunde livet se ut då? Hur kunde en dag se ut på den här galna tiden innan skilsmässan, men fortfarande med familjeliv och karriär? Hur såg en dag ut för dig?
När jag levde själv i det stora huset eller innan?
Innan, när du fortfarande levde med barnens pappa.
Ja. Nej, men det var ett helt vanligt, vad säger man, ett vanligt Svensson-liv egentligen. Vi bodde liksom en fin liten trävilla på Lidingö och åt fredagsmys och kollade på liksom Let's Dance och allt sånt där. Men i huvudet så var jag någon annanstans hela tiden.
Mm.
För då höll på, Löwengrip, mitt skönhetsmärke, höll på att expandera internationellt. Så vi började finnas i 5-6 olika länder och det blev mycket resor och... Så att jag försökte parera det här familjelivet där jag skulle hämta 3 varje dag samtidigt som jag skulle bygga internationellt företag. Så det krockade väldigt mycket mentalt. Att var ska jag vara någonstans?
Förstår du.
För jag har alltid varit den här, vad säger man, karriärskvinnan eller tjejen sedan jag var 16. Så familjen blev liksom en bonus på det här livet. Inte att det var mitt liv, utan familjen blev bonus och mitt liv var min karriär. Och det är det som jag ångrar nu i efterhand. Att inte basen i mitt liv var familjelivet och karriären blev liksom något extra. Så det var ganska lätt att fortsätta mitt vanliga liv, eller vad ska jag säga. Och försöka hantera lite grann familjelivet lite grann med lillfingret. Men det är en ganska sorglig period efteråt. För jag lämnade liksom mina barns man ganska snabbt. Och jag började flänga direkt med alla företag och barnen fick en nanny på en gång. Så nu efterhand så undrar jag så här, hur kunde jag prioritera så här?
Hur har ni pratat om den här tiden, du och din förra man, och liksom benat ut den här tiden bara för att kunna lägga den bakom er och nu tittar vi framåt, eller?
Ja, men det har vi gjort och vi blev ett bra kompisar idag. Men det tog ett tag. Verkligen, vilket är, jag tror att det är ändå ganska sunt. Och det var jag som valde att lämna, så det finns alltid så här sår i alltihopa.
Mm.
Och, men nu har det gått 4 år och han har ett nytt liv och jag har ett nytt liv. Och då är det lättare på något sätt att hitta ett nytt gemensamt liv också.
Och vad tänker du nu framöver? Jag vet att du skriver på en ny bok.
Ja, nej men jag har ett nytt bolag på gång också. Men jag låter det växa lite långsamt. Jag vill inte gå ut mer på en gång och med och säga att nu ska det här bli jättestort. Utan det får växa långsamt fram och så får jag se hur det byggs. Men jag har inte samma, nu ska jag ta över världen ambitioner. Utan mer, hur kan jag bygga ett bolag som är stabilt och fint och inte gasa på samma sätt så att man tar så mycket risker.
Mm.
Utan starta någonting som får växa liksom ordentligt och riktigt. Så.
Mm.
Så det är väl det. Jag är en entreprenör så jag vill ju tillbaka till bolagslivet. Men jag måste liksom hejda mig själv från att fastna i det här maniska nästan igen. Och den är svår.
Mm. Mm. Och du är ju en fena på att nätverka och bygga affärsrelationer. Men det känns som att ditt sociala, privata umgänge är ganska litet och väldigt tajt.
Mm. Jag har 3 kompisar. Jag hade 2 kompisar väldigt länge. Och sen så hittade jag en tredje nu, bara för ett halvår sedan.
Och spännande, vad hittade du den här kompisen? Finns det någonstans man kan gå?
Ja, precis. Du är nämligen lite nyfikna själva.
Exakt. Nej, men jag skrev ut på mina sociala medier att jag behövde någon sömmerska som kunde sy upp en present till Paul. Mm. Han ville ha en svart scarf, för jag hittade inte det någonstans. Sån där smoking scarf. Så då var det en tjej som hörde av sig och sa så här, men jag kan sy den här scarfen. Och så kom jag hem till henne och skulle hämta scarfen. Och då så tog min kaffe och så gick jag liksom aldrig därifrån. Och så blev det vin och så blev det promenad och Thanksgiving middag. Och sen så bara föll vi för varandra. Jättekul.
Mm, det är häftigt att få nya vänner i vuxen ålder som blir så tajta.
Verkligen. Men som du säger, att sociala livet har varit väldigt litet.
Varför har det varit så då?
För att jag har varit dålig på att prioritera det. Jag var hos frisören i morse och då så frågade hon så här, men vilka vänner har umgåtts med sen du fick barn då? Hur? Och då insåg jag att det är bara Kila, min tjejkompis. Så att hon är den enda personen jag haft under 10 års tid och resten är ganska nya. Min andra kompis Marisol jobbade på mitt företag som kommunikationsansvarig och min tredje kompis träffade jag, som jag precis sa. Så att det är liksom de 3 personer jag har i mitt liv.
Men sen så har du ju en, ja, han är ju ny kärlek fortfarande.
Ja.
Det är ju bara att ni gick ut med en relation ganska tätt in på att ni träffades.
Ja, 2 veckor.
Ja, det känns, just det, exakt. För ni träffades, när var det?
6 juni förra året.
6 juni, ja. Och han är ju såklart en viktig och högst närvarande person i ditt liv. Har du fått någon bekantskap genom honom?
Ja, men det tycker jag. Vi har haft lite så här middagar och sånt. Men jag är så folkskygg av mig så att jag har svårt att släppa in nya personer i mitt liv.
Hur var det att släppa in honom då?
Det tog ett tag att få en riktig relation. Från början så var det väldigt mycket att vi var ute med hans båt och vi hängde i skärgården. Vi åkte till Italien och liksom gjorde massa roliga saker. Och sen så kom vi hem under hösten och då blev det liksom en vardag. Han fick umgås med barnen, han flyttade in till mig. Och så då testades relationen på riktigt och då upptäckte att nej, men vi passar väldigt bra ihop. Han passar väldigt bra ihop med barnen, vilket har varit det viktigaste. Så det är liksom honom. Och först var jag aldrig släppt in en människa i mitt liv totalt innan. Men sen lärde jag mig att jag har liksom ingenting att förlora på det. Han tar ingenting ifrån mig eller det finns liksom inget negativt med att göra det. Utan jag kan bara... Fördelen är när man släpper in en person att man får uppleva någonting man inte har upplevt innan.
Vad är det du har hållit på känslomässigt innan då som du känner att du har släppt på nu?
Nej, men jag har ju byggt upp en mur under hela mitt liv. Dels från när jag var mobbad när man var liten, att man var tvungen att liksom stänga av. Och sen allt näthat, det var tufft med journalister.
Mm.
Så då har man byggt upp en mur som alla sen har svårt att komma in i. Och sen när jag trivs så var själv väldigt mycket och är väldigt folkskygg. Svårt att torgskrika och gå på stan och sådär. Så att då har det varit lättare att ha den här barriären mot allt och alla.
Tycker du det är jobbigt att sitta i sådana här sammanhang?
Nej, det går bra. Det värsta är när man har haft events med Lövengrip och typ på Lens till exempel. Och så måste man bjuda in massa följare och folk på mina kanaler, för det ingår liksom i mitt jobb.
Mm.
Och så står det 100 pers runt om mig som vill saker, eller vill lyssna, eller vill prata med mig. Eller... Och jag måste äta ångesttabletter inför en sån sak. Mm. Och efteråt så mår jag superdåligt.
Och varför utsätter du dig för det? För du behöver ju inte.
Men det har liksom funnits de förväntningar att man måste synas hos sina återförsäljare. Eller att, det är lite som jag sa i början, att karriären har alltid fått gå före. Så då har jag mått dåligt på köpet, så det har varit liksom fine. Vilket är fel nu efteråt, men det är inte så jag tänkt innan.
Mm. Men får jag bara, jag kan inte riktigt, jag måste gå tillbaka, envisas med att gå tillbaka till den här tiden som var, alltså för det som pågick där under den här tiden när det var liksom lite galet, fast det var ju väldigt underhållande att följa.
Mm.
Alltså du körde, det var så liksom fullt ut. Var det en plan från början, eller hur byggdes den där Isabella-världen upp?
Nej, men allt var en plan. För att om jag byggde upp en så stark persona där det var så glammigt och lyxigt, då skulle jag kunna ta mer betalt från mina annonsörer. För att de fick vara i en mycket mer exklusiv miljö som var helt unik i Sverige, precis som du säger. Så jag visste att om jag har ett jättefint hus så kommer jag kunna ta mer betalt för att synas där än min gamla trävilla. Likadant som att har de här bolaget möjlighet att finnas på en privat jet, så kan jag ta mycket betalt för det. Så... allt var uttänkt, vilket också gjorde att jag började hata mitt eget liv. Just för att det bara var en plan alltihopa.
Vem hade du med dig som också visste att det här är en plan? Pingis som du drev ditt bolag med?
Ja, Pingis och Kila. Och sen mina anställda på kontoret, mina närmsta, mitt närmsta team som var då 6 personer.
Jag tänker, när det var som absolut liksom att du flög privatjet och hade den här stora villan. Vad kostade det i månaden? Hur mycket pengar? Vad är liksom... Vad är budgeten på den typen av livsstil?
Det var svårt, men jag brände 16 miljoner på ett år.
Ooh.
Då krävs det att annonsörerna betalar.
Ja, med alla anställda och hela livet och alltihopa, alla resor. När jag flög till, jag var med Australien till exempel i månad med mina anställda. Då hade jag med mig en stylist och alla flög business och bodde på lyxhotell. Vilket är helt galet nu efterhand, så var vi i New York 11 gånger på ett år, hela gänget. Så att det var framförallt resorna där det drog iväg.
Mm.
Och så hade jag ett ganska stort säkerhetsteam, för det var stalkers under den här tiden.
Just det.
Så att allt var extremt dyrt hela tiden. Men jag hade ju de intäkterna också, så att jag gick ju plus minus noll varje månad.
Men får man fråga då, alltså, vad kunde ett samarbete kosta i huset? Om man ville liksom, hej, jag har en... kaffemaskin som vi vill gärna ha. Vi vill ha 2 poster på Instagram och ett blogginlägg med fina bilder på Isabella i sitt hus och kaffemaskin.
Exakt, men 250 000.
Ja, okej. Okay. Ja, men det tar vi.
Ja,
ja. Nej, kan man få en story på köpet?
Nej, det var ju enorma belopp där ett tag. Men det var ju för att man hade...
Och det betalade folk, eller företag. Ja.
Ja. Och det var ju för att de inte kunde hitta den här miljön någon annanstans.
Nej, just det.
Och hur skiljer sig livet idag då, om man tänker bara rent kostnadsmässigt?
Och det är en helt annan sak.
Det blir inte 16 miljoner 2020?
Nej, gud.
Eller 2021?
Nej, idag har jag faktiskt en budget som jag lever efter, har koll på alltihopa.
Du lever ekonomista?
Ja, det gör jag verkligen. Helt klart. Och det är faktiskt en befrielse att få leva så.
Mm.
Att man kan spara mycket mer varje månad. Men jag har inte samma intäkter heller varje månad, så det går inte.
Vad är det intäkterna primärt kommer från? Är det blogg och samarbeten?
Ja, jag lever mycket på det beloppet jag sålde bolaget för.
Mm. Det har du fortfarande inte avslöjat.
Jag får inte avslöja det.
Nej, du får inte det.
Nej.
Men gjorde det beloppet dig ekonomiskt oberoende?
Inte för ett helt liv, men för några år.
Det som jag sa innan vi slog på mikrofonen här. Du och jag träffades första gången i Livshjulets första avsnitt för snart 8 år sedan. Och det är ett helt liv sedan.
Ja, det är verkligen det. Det är det. Men så tror jag också att... Eller det känns skönt att gå in i liksom 30-årsåldern mer än då ett annat lugn.
Mm.
Och jag är mycket mer, vad säger man, arbetsam nu. Förut var det mycket mer att det skulle vara yta och glamoröst. Och jag hade många anställda som gjorde stor del av jobbet. Mm. Även fast jag låtsades, men det såg ut som att jag gjorde mycket mer än vad jag gjorde kanske.
Mm.
Idag så måste jag göra allting själv när jag bygger någonting. Och det är faktiskt en befrielse. För jag lär mig mycket mer idag. Men att ta in en vd i varje företag som gör jobbet, och jag liksom poserar på en bild samtidigt.
Ja, för det var mycket bilder med så här flax i kjolen och håret stod på ända och det var så här från möte till möte. Det var inte riktigt så, eller?
Det var väldigt mycket möten.
Ja, det var det.
Men jag blev liksom den som tog första mötet och så hade jag ett team bakom mig som själva skötte alla avtal och affärer och...
Ja, du var liksom någonstans kronjuvelen i...
Ja, ja, exakt. Och med Lövengrip så var det 30 personer som satt och jobbade samtidigt. Så det räckte mer att jag typ doftade lite grann och tog fram produkter, men så mer än så gjorde jag inte.
Då får man ju aldrig själen i det man gör helt.
Nej,
kan jag tänka.
Så är det också. Mm. Så det är lite grann sen nu med nya bolaget vi bygger, att jag måste vara med i alla hörn för att lära mig också. Mm.
Vad är det, inom vilken bransch är bolaget?
Inom hälsa.
Ja, vad spännande. Mm.
Jag tänker också, nu kastar vi lite fram och tillbaka här, men det är så mycket jag vill veta. Jag tänker, hur påverkades barnen av den här lyxiga livsstilen? Och, eller framförallt, hur blev skillnaden för dem? Blev den uppenbar för dem eller är den mer uppenbar för dig, tror du?
De tycker om att de slipper ha nanny. Mm. Så det tycker de är skönt att de har mer tid med mig. De kan prata väldigt sådär bortskämt ibland och säga så, mamma, kom ihåg när vi reste och vi hade ett eget plan. Mm. Sådana saker. Och bara, måste vi resa när man inte kan fälla ner sina stolar till en säng?
Ja, precis. Mamma, måste vi åka apa den här resan?
Och sånt. Men jag tror att sånt där kommer ju att försvinna. De är så små fortfarande.
Men det var ju deras verklighet, för de var inkonstigt. Det vet jag när min pappa var marknadschef på Husqvarna, så vi reste ganska mycket. Mm. Och jag vet, min syster sa till sina klasskompisar, varför bor ni husvagn, varför bor ni inte på hotell?
Ja.
Nej, men alla kanske inte har råd.
Nej,
liksom.
Exakt. Så barnen pratar väldigt mycket om pengar hemma och liksom försöker förstå varför vissa har det och varför andra inte har det. Och folk med deras skola har sagt att din mamma har jättemycket pengar. Och så kommer han hem och frågar varför det. För att det är svårt för dem att liksom förstå varför.
Men jag tänker att de också har haft ju 50% hos sin pappa under hela den här tiden. Och att livsstilarna där har skilt sig.
Jättebra.
Ja.
Det har varit jättebra att de har levt ett vanligt bra liv, ett tryggt liv hos dem. Medan vi har flängt mycket mer. Samtidigt så kan jag också tycka att de har fått enormt, mycket livserfarenhet på kort tid. De är väldigt sociala, är vana att hänga på överallt. Jag tycker att de har blivit ganska mogna av det. Så att jag tycker att de har ändå fått ganska bra båda världar.
Mm. Hur gamla är dina barn nu?
7 och 6.
7 och 6. Mm. Och din son, han är äldst och så har du en lilla syster. Och du har skrivit, vet jag, att hon är typ en liten kopia av dig. Mm. Att hon är väldigt... Hur uppfostrar du dina barn när det kommer till pengar såklart, men generellt liksom, hur är du som mamma?
Jag är nog både ganska lättsam att de får göra vad de vill, men sen är jag också ganska sträng på vissa saker. Som allt det här med artighet och att man plockar undan efter sig. Alltså att man kan förhålla sig till sociala koder är jätteviktigt för mig.
Mm.
Just för att de hänger med mig mycket jobbet. Och då behöver man kunna presentera sig och gå och fråga efter saker och så. Och sen mycket att de måste klara sig själva. Till exempel så att vill man ha ett glas mjölk så får man gå och hämta det själv.
Från vilken ålder har man fått hämta det själv?
Ja, men 4-5 år.
Mm.
Och varit ganska tuff med att vill man ha någonting i livet, oavsett om det är mjölk eller om det är en glass på McDonald's, då får man liksom gå och beställa det själv.
Du, till lite mer kärleksliv då. Tycker du att det är någon skillnad att vara ihop med en man som är äldre eller någon som är i samma ålder?
Ja, jag tycker det är skönt att träffa någon som är äldre. Min tidigare pojkvän var också äldre. Så det finns någon form av... Jag tycker att när man träffar någon i 30-årsåldern så är de behöver leka av sig lite grann. Mm. De vill liksom ut och festa och nu generaliserar jag väldigt mycket. Men de jag har träffat är inte klara med det här familjelivet. Eller att de vill ha ett sånt liv.
Nej.
Medan jag fick ju barn så tidigt och var gift. Så att jag måste ha någon som matchar mig lite grann. Att de själva har barn som är lite äldre. Eller att han liksom, Pauls del, hade vi träffats för 20 år sedan. I hans liv, inte i mitt liv, då var jag väldigt liten. Men då hade han inte varit redo för att liksom ha 2 barn mitt i allt i livet. Men nu är han det.
Vill du ha fler barn?
Ja, vi pratar mycket om det.
Ja, ni gör det?
Ja, så att förhoppningsvis i år.
Oj,
det går.
Då jobbas det.
Ja, inte än, men snart. Kanske efter sommaren, så vet man inte långt.
Man kan öva också lite.
Man kan öva. Ja. Men vi funderar på efter sommaren. Sätta igång. Så vi får se om det... Så vet man inte långt. Men Gillis tog 8 månader att få till det. Så vi får se hur lång tid det tar.
Men Sally kan inte ha tagit 8 månader, tänker
Nej, då gick det fort. Men jag hann aldrig börja med p-piller. Och sen så blev hon till för 2 år till slutade amma.
Ja, just det. Mm. Hur tror du, när du tänker tillbaka på, nu har vi pratat mycket om det, men vad kommer du göra annorlunda förutom hela den här crazy bolagsresan? Vad kommer du göra annorlunda i ditt föräldraskap, tror du, när du får barn nu? Ish, 8 år senare.
Men vara hemma så mycket som jag kan till liksom förskolan börjar.
Mm.
Och kanske inte sätta dem i förskolan när de är 1, utan låta det gå lite längre tid.
Mm.
Jag tror på det, att det egentligen är bättre. Och istället för att stressa iväg så det på en gång. Och att om jag behöver jobba så får man ta in en nanny några timmar då och då i veckan. Men inte liksom varje dag hela tiden.
Nej, kanske. Barnvakt typ.
Ja, men exakt. För
man kan
jag
också ta med sig nannyn ju. Alltså man kan ha barnet med sig, så man med sig nannyn. Så precis när det inte funkar då, så
verkligen,
kan den ju vara vid sidan av.
Verkligen, liksom. För många har ju sina mor- eller farföräldrar som kan hjälpa till. Och jag har ju inte det, så att då måste man ha någon extern person.
Mm. Vad har du för relation till dina föräldrar?
Ingen relation. Så förra året firade jag julafton själv och sådär, så att det är kommit, det är mest på högtidsdagarna som man märker att man inte haft en familj runt omkring sig. Men det är fint, jag har lärt mig att leva med det nu. Det var tuffare när jag var kring 20-årsåldern. Nu har man liksom, nu har det gått 10 år och man har vant sig.
Men din mamma hade väl en relation till för inte så himla länge sedan?
Ja, den relationen har kommit och gått.
Ja.
Verkligen, men den var obefintlig egentligen från att jag var 14 upp till jag var gravid med Ilis.
Men söker de upp dig, eller har ni liksom som en tyst övergångskommelse att vi ska inte prata?
Vi pratar bara inte med varandra. Nej. Så den är lite klurig. Vi får se hur det blir i framtiden.
Har Polen sin familj här i Stockholm?
Ja, de är jättenära relation. Mm. Så jag har kommit in i deras familj, vilket är jättetrevligt. De är super, super härliga.
Mm. Det är underbart ju. Mm. Det kan ju räcka.
Ja, livet, verkligen. Så i år blev det julafton med dem istället.
Mm. Jag tänker också på, jag har hört någon intervju med dig någon gång när du pratade om hur du bloggar, hur du skriver, att allt har varit i alla fall, och det är det jag ska komma till och fråga, väldigt genomtänkt. Alltså väldigt mycket taktik bakom hur du har, men det var något exempel på att jag skriver att jag har varit med barnen på biblioteket, för då kan jag skriva om min succé i företaget i nästa inlägg och folk tar inte lika illa upp. Är du lika uttänkt idag?
Nej, inte det efter året som jag har varit ledig hemma. För då har jag märkt att jag orkar inte hålla uppe det här längre. Det är lättare att bara sänka ambitionerna helt. Och istället för att göra ett Excel-ark på bloggen så är det lättare att bara skriva vad jag känner för.
Mm.
Så det har blivit en befrielse att inte behöva tänka till med allting hela tiden. Och jag har också märkt att folk tycker om mig mer när jag liksom släppt det här strategiska hela tiden.
Hur är det med näthatet nu?
Jag tycker att det är bättre och bättre. Faktiskt, det är väl för att man inte lever ett lika provocerande liv längre.
Nej, precis.
Men det finns ju alltid där. Och jag tror att jag får nog väldigt mycket jämfört med många andra.
Varför tror du att du får det?
Jag vet inte. Jag tror att man började tjäna pengar tidigt. Och man har gjort massa grejer. Och det är mycket så här provocerande saker. Och folk kanske, jantelag, man uppskattar liksom inte när någon lyckas.
Nej, att våga säga jag vill bli världens mäktigaste kvinna. Det är klart att det provocerar.
Ja.
Inte tror väl hon att hon ska.
Exakt.
Och så väldigt svensk. Du är ju, har ju varit i alla fall mer amerikansk i ditt tänkande. Mm. Och är kanske det fortfarande, fast det är inte, du inte
lever så länge.
Lever så, nej. Eller skriver om det så. Mm. Du berättade om dina stalkers, så att du hade ett säkerhetsteam, och vi har läst om panic rooms och så. Hur är det idag?
Jag har haft lite problem fortfarande. Det blev bättre när Paul bor hos mig. Men jag levde ju egentligen själv i 4 år innan. Jag har haft relationer, men vi har inte bott tillsammans.
Mm. Nej.
Så att nu har jag installerat en massa nya saker hemma nyss. Så att det behövs göra grejer hela tiden, vilket är... Jag står grind upp till övervåningen så att man inte kommer dit, så att barnen jag sover tryggt och sådär.
Ja, du har det.
Mm.
Har du någon så här paranoia, eller typ att du vänder dig om när du går på stan och ser om någon förföljer, eller?
Men det är väl det som är det trista med efter allt det här, att man blir paranoid. Mm. Och jag vet att det inte är samma risk längre. Jag har liksom inget hot mot mig längre.
Nej.
Men jag agerar som att jag hade det. Rädd att gå upp i garaget och
det är inte så konstigt.
Öppna dörren på kvällarna och sådär. Så att jag skulle aldrig öppna upp för ett bud till exempel. Utan om jag får hem någonting, utan jag öppnar aldrig min dörr. Liksom.
Hur funkar det då? Du lär ju få rätt mycket bud, tänker jag, från PR-byråer och sånt där.
Kom inte ut på morgonen. Så...
Hur funkar det då? Hur kommer de i kontakt med dig och får lämna grejer?
Alla budfirmer har mitt telefonnummer.
Ah, okay.
Så att de ringer mig när det är någonting utanför, och så ställer de det och sen öppnar jag några minuter senare.
Mm.
Mm.
Man hittar sina tricks överallt.
Men har problemet varit att det har varit folk som har försökt approacha dig i ditt hem?
Ja.
Det har varit din stora, ja. Inte ute på stan?
Nej, att de plingar på och finns i hemmet. Då.
Finns i hemmet?
Eller alltså, de finns utanför hemmet. Då.
I trädgården och så?
Ja, gud ja.
Obehagligt.
Nej, men jag har haft ganska många som har liksom kommit förbi bara för att se. En kvinna kom förbi någon gång och så sa hon, jag ville bara se hur barnen såg ut. Så klev hon rakt in i trädgården.
Oj, inget filter.
Nej, inget filter alls. Så att det, sånt där händer ganska mycket. Folk som är lite knäppa och inte har någon liksom, förstår var gränsen går.
Har du goda relationer med dina grannar och så, som ändå finns där hela tiden?
Ja, idag har jag det. Och de vet om att, det är, att man ska hålla utkik om det kommer någon bil eller sådär. Så att vi har varandras nummer.
Du tog ju tidigt ställning att du inte ville visa ansiktet på dina barn i sociala medier. Det var ju väldigt annorlunda då. Och är väl fortfarande ganska annorlunda, tänker jag. Det är inte så många som gör det.
Men en väldigt het potatis just nu.
En väldigt het potatis just nu. Det var det jag tänkte fråga. Hur den här diskussionen som pågår just nu mot vissa influencers som ju gör samarbeten där barnen frontas och sådär. Vad säger du om hela den diskussionen?
Nej, men den är svår. För att jag har ju en dotter som gärna vill ha YouTube-kanal och TikTok och sådär.
Mm.
Och hon vill gärna synas för att hon tycker det är roligt. Så att, på ett sätt, jag hade nog önskat att hon kunde starta allting. För hon är så duktig just att filma och sådär. Men jag vill ju bara skydda dem hela tiden.
Ja, såklart.
Gällande andra familjer, jag tycker verkligen att alla får göra som de vill.
Mm.
Alla har inte samma hotbild mot sig hela tiden. Jag har ju fått så mycket hot som helst att säga att man ska plocka upp mina barn från förskolan. Eller
men gud, då hade jag bara stängt ner min blogg och Instagram och
flyttat
till någon liten stuga i Norrland.
Ja, men lite så.
Det
så
måste vara fruktansvärt.
Ja, nej, men jag har haft vakter som har kommit och hämtat barnen och sådär. Så att de är vana med, de hade alltid Magnus med sig i skolan.
Ah.
Hur påverkar det här, hur pratar du och din exman om det här? För det måste vara superjobbigt för honom, för han kan ju inte göra någonting.
Nej,
liksom.
Nej, men vi har haft perioder då vaktbolaget har sagt åt honom att ta in på hotell med barnen och sådär. Så att han tycker att det är jättejobbigt, men han vet också att det går inte att göra så mycket åt det.
Nej. Har han aldrig liksom försökt få dig att bli mindre offentlig och skriva mindre om ditt privatliv och...
Jo, det har han nog. Han har pushat mig till att bli liksom mer försiktig.
Mm.
Men det är svårt, för vad jag än gör blir offentligt. Så det spelar liksom ingen roll riktigt vad jag, hur mycket jag försöker dölja saker och ting.
Och du har aldrig tänkt typ på riktigt så här, jag flyttar upp till en stuga i Norrland och lever där liksom, i någon liten by.
Nej.
Utan sociala medier.
Alltså, vi tittar ju på lägenheter nu i både Schweiz och Frankrike för att ha andra boende också. För att åka iväg med barn och åka dit själv när jag inte har barn. Bara för att få lite andrum.
Mm.
Tycker du offentligheten är jobbig?
Ja, den är fruktansvärd.
Du tycker det?
Ja, den har aldrig gillat den. Utan det har varit just som jag sa innan att karriären har fått gå före. Och jag vet att jag kan tjäna ganska mycket pengar på offentligheten.
Precis.
Men ja, det är det som har varit moroten.
Ja. Mm. Så hade jag fått välja, alltså hade jag fått välja, då hade jag bort ett stort hus med grindar och aldrig gått ut. Men jag kan liksom inte göra det än.
Det är hemskt, du är ju liksom fast i din egen verklighet.
Ja, verkligen.
Jag såg den här dokumentären om Britney Spears.
Mm.
Som handlar ju det om att hennes pappa, till stor del att hennes pappa är hennes förmyndare och så. Men där pratar de ju om det och där visar de ju det här med, vi har ju ingen paparazzi-kultur i Sverige.
Nej.
Men hon säger ju det att så här, jag önskar bara att jag känner mig som mest fri när jag åker min bil. För då är det liksom ingen som kan, då är det bara jag där.
Mm, jag håller med.
Och ingen tittar på mig.
Nej, jag håller med. Verkligen, nej, att få åka i sin bil är den största friheten. Eller flyga tycker jag också väldigt skönt. Sätta sig liksom på en plats och hörlurarna på eller en bok. Och folk ser liksom inte framåt i planet utan man sitter där
ja,
på sin
just
plats.
Det.
Så det gillar jag. Men nej, och jag får liksom inte vara i fred. Jag har alltid någon media som undrar någonting eller ringer upp mig och granskar någonting.
Mm.
Det har alltid varit så. Så den är lite krånglig.
Känner du att media vill åt dig liksom?
Ja, men de gräver i mitt liv. Det är som att jag hade någon journalist igår som sa att vi kan liksom inte sätta ditt fack riktigt. Du kan vara lite onåbar ibland. Vi får liksom inte, vi når inte riktigt dig. Och så då är de på hugget hela tiden.
Mm. Vad är det de vill då?
Nej, jag vet inte. De vill lite grann som du säger kanske bryta ner den här strategin och liksom så här, vem är Isabella bakom? Mm.
Men nu är det, du har ju brutit ner den själv.
Ja, verkligen. Men jag tror folk inte tror det. Folk tänker att det är
en ny plan.
Du ligger och lurar i vassen.
Ja. Exakt. Men nu kommer ju boken i höst och den förklarar väldigt mycket saker. Mm.
Skriver du själv eller har du någon som hjälper dig?
Jag har en medskribent som heter Rebecka Aldén, eller Edgren, som är jättebra.
Mm. Hur funkar det? Pratar du och hon skriver? Eller hur?
Jag skriver först. Ah. Och sen så bollar vi igenom texterna och så skriver hon om det som en renskrivning. Så att då får jag till ett bättre språk i boken.
Är du duktig på att lägga upp liksom schema när du ska skriva eller måste du gå på känsla eller hur jobbar du med ditt skrivande?
Nej, men jag är en arbetsmyra så jag sätter mig en timme om dagen och bara sätter mig och skriver. Och jag märkte, det är verkligen klassiskt knep att det här att har man ingenting att skriva om så är det bara öppna dokument så kommer det förr eller senare.
Exakt.
Du gör inte börja. Det, men då sitter du där den där timmen i alla fall.
Ja, och verkligen funderar. Och det är alltid någon idé som kommer upp.
Hur många tecken blir det på en timme?
Nej, men det är inte så mycket. Det kanske blir 2 A4-sidor. Mm. Men det är tillräckligt på en dag, tycker jag.
Ja, på en timme framförallt.
Ja. Nej, men då är det inte. Du kanske sitter faktiskt 3 timmar.
Ja, okej. Okay. Mm. Och den här ska ges ut?
I oktober.
Oktober. Mm. Är det en läskig bok att ge ut? Kommer vi få läsa saker som...
Ja, hela boken är fylld med saker och ting. Mm. Det finns inte ett enda kapitel som inte är en ny sida i någon tidning.
Vad är det som i dig som gjorde att du ville släppa den här boken?
För att folk ska få en förståelse för alla de här besluten man har tagit och hur saker och ting har varit under tiden och att man är faktiskt en människa bakom alltihopa. För klimatet mot mig kan bli så hårt ibland. Och man tänker att jag är någon form av figur. Mm. Och ja, men det är väl det, att visa på hur saker och ting har varit egentligen. För det har skilt sig ganska mycket från det man har visat upp.
Mm. Jag tänker att det känns när man pratar med dig som att dels att du är en väldigt härlig människa, men också att det känns som att du har varit väldigt ensam. Mm. Mycket.
Ja,
det blir så. Jag tänker genom virvelvinden av liksom all den här framgången, efter framgången. Mm. Vem är det du vänder dig till i de här? Har det funnits någon person speciellt?
Nej, men det har ju varit Kila under de här 10 åren. Så det är egentligen hon som jag har vänt mig till. Men sen har det inte varit så många andra människor. Det har liksom varit några relationer som man har haft och det har varit lite sådär tillfälligt överallt. Mm. Men den här långa tryggheten har inte riktigt funnits där. Man har liksom ingen att luta sig på riktigt.
Nej.
Så att jag har lärt mig att ta hand om mig själv väldigt mycket. Att jag behöver inte ha någon person för att liksom våga framåt, utan jag får klara mig själv. Men det är ett extremt ensamt liv. Men jag har också valt det själv. Jag kommer ihåg när jag var i Frankrike 5-6 veckor för något år sedan, eller 2. Och jag sa att ingen får hälsa på mig, för jag måste liksom vara själv nu. Så att jag stänger av människor också ganska lätt.
Mm. Mm. Stänger du av känslor lika lätt?
Ja, gud ja. Sopa allting under mattan och stänger av. Och så kommer det fram några år senare så mår man jättedåligt.
När grät du senast?
Det var många år sedan.
Många år sedan?
Ja, många år sedan.
Du grät?
Ja.
Men under den här perioden när du mådde så dåligt och låg på sjukhus?
Nej, ingen gråt alls. Och inte när livet kraschade under hösten, inte alls. Utan det var bara på med klackarna och iväg och jobba på dagarna och se till att försöka lösa saker och ting.
Hur yttrar sig ångesten?
Den kämpar jag med egentligen, inte dagligen, men kanske liksom månadsvis.
Ja, för du lider ju också av panikångest.
Ja, och jag har nog ganska mycket av det, tror jag. Så att så fort jag har gjort någonting offentligt, kanske inte så här, men om jag mött en tidning till exempel, då går jag hem och så får jag världens ångestpåslag.
För vad du har sagt då, eller?
Nej, för att jag har liksom öppnat upp mig själv, eller vad jag har, nu vet jag att det här blir rubrik någonstans, jag väntar på att Expressen har skrivit någonting, eller igår så blev det en lång artikel och sen idag har varit Göteborgsposten och så det är som att jag liksom delar med, att jag delas med till hur många människor som helst. Och då får
du tar slut lite grann.
Ja, och då får jag panik av det.
Men ändå så gör du intervjun.
Ja, det gör jag. Jag måste det. Jag måste göra PR för boken. Och, framför allt att likadant som idag, att få ge en ärlig bild av mig själv. Den är jätteviktig för mig.
Ja, och det är väl då jag kan tänka mig kanske att slaget blir ännu hårdare när de då gärna vill vinkla saker och ting. För verkligen. Att du tänker att du ska ge den verkliga bilden av dig och så blir det kanske...
Exakt så.
Fel tillbaka.
Ja, exakt så. Så det är knepigt. Egentligen så vill jag gå och gömma mig, men då blir det en konstig bild. Så då måste jag förklara vem jag är.
Men går du i terapi?
Ja, det gör jag.
Du gråter inte i terapi?
Nej.
Åh, gud. Mm. Berättade för Anna, jag går också i terapi. Ja. Jag gråter ju från det att jag stänger dörren bakom mig, ja, tills jag går ut genom den.
Vad skönt.
Ja, hon skriver ofta till mig så här, jag har en extra tid imorgon.
Ja, roligt.
Jag tror hon känner att jag behöver det. Men inte för att prata om mig, men mer så här, för jag tycker att just i terapi så blir det så här, ja, men det är så otroligt så här, tillåtet och nästan som att förväntat att man ska liksom gråta. Mm. Det, för mig blir det en så här supertydlig kanal. Liksom,
det är jätteklokt att du gör det.
Jag kanske skulle vara lite mer konkret och inte grät från början till slut. Det kanske skulle komma fram mer grejer, men jag behöver väl det just nu.
Ja.
Eftersom du har blivit så bra på att stänga av känslor och du gråter väldigt sällan, hur är det du med dina barn där i uppmuntrandet av att liksom det är okej att vara ledsen, okej att vara arg, bekräfta dem i sina känslor? Ja. Upplever du att du får svårt att göra det eller att du månar om det extra mycket?
Nej, men mitt mammaliv har jag hållit ifrån allt det andra. Det är liksom en frizon med barnen. Där är jag jättemån om att de ska få uttrycka sina känslor och att det är normalt att de ska få skrika på mig om de behöver det. För jag hade ingen att skrika på. Nej. Och man skriker ju på någon och bråkar med någon för att man är trygg med den personen.
Absolut.
Ja, man kommunicerar ju någonting. Man har ju ett behov som är otillfredsställt, ja, på något sätt.
Exakt. Så det är jätteviktigt för mig. Och jag har inget problem med att öppna upp mig för dem, utan vi har som vår egen värld. Det håller på att spelas in en dokumentär om mig, så att filmteamet var hemma och då sa de att vi har aldrig sett den som de spelade in igår, som mina barn, de är med på den, men de kommer inte vara med på den riktiga serien sen. Men då sa de att vi har aldrig sett dig i den här mammarollen någon gång, så det är den som de vill fånga lite grann i dokumentären.
Men de ska inte vara med i dokumentären, utan
det var som ett testavsnitt.
Okay.
Och se om det funkade.
Men om det funkar, då kommer barnen vara med då?
Nej, utan de kommer vara med, men man skymtar inte ansiktena.
Okay.
Så att det var med att jag ville testa ett avsnitt och se hur det kändes.
Mm. Hur kändes det då?
Men det kändes helt okej. Okay, så att jag ska faktiskt klura lite grann på om jag vill spela in det lite. Ja, det är inte säkert. För då blir det ännu mer personligt och man släpper in ännu mer. Problemet är bara att de som gör dokumentären har sagt att de gör dokumentären oavsett om jag är med eller inte.
Oj, det låter ju som ett hot, eller?
Nej, utan de har sagt att vi vill berätta berättelsen om dig. Mm. Och intervjua gamla anställda och gamla lärare och sådär. Så då har jag sagt att det kanske är bättre att jag ändå ställer upp själv.
Jag är gärna med och säger lite.
Ja, lite så är det.
Ja, det förstår jag ju. För det vill man ju inte ha en dokumentär om som man inte får vara delaktig i.
Nej.
Du får kliva in som en delproducent, så får de ju bestämma oss.
Ja, och det får man absolut inte. Nej. De är jättekänsliga med att man inte får tycka till, utan man får spela in och sen får det vara så. Liksom.
Åh, gud.
Då gäller det att man vaktar sin tunga, känner jag.
Ja, verkligen.
Så då kanske det inte blir så genuint, eller?
Nej, så att det är det lite rädd för, att de här dokumentären, att så här, hur blir det i det? Så resultatet egentligen.
Du har aldrig funderat på att göra det, fast projektet själv? Att göra en dokumentär och liksom finansiera och vara med och bestämma?
Nej, alltså jag är ju så trött på mig själv. Så jag känner, nej, det skulle jag inte göra.
Nej, du har rätt, jag skulle nog aldrig. Mig själv är nog den sista jag skulle vilja göra en dokumentär om, man vet ju allt.
Ja, det kan nog vara svårt att bli objektiv och tänka liksom, så här, vad vill folk veta? För det går säkert inte hand i hand med vad folk verkligen vill veta.
Men någonting som jag väldigt gärna vill veta, när det kommer till att bråka. Mm. Vi pratar ju om det här. Ja. Jag hade ett bråk igår med min sambo. Bråkar du och Paul?
Vi har faktiskt aldrig bråkat någon gång. Inte på 8 månader en enda gång.
Det hade inte jag och min sambo på 8 månader. Nej. Det var någon magisk gräns.
Ja, men det är ju en väldigt nykär känsla hela tiden.
Ja.
Men sen, jag är inte alls bråkig av mig. Och det är också en negativ sida jag har, utan allting sköljs bara av. Så att ibland kan de vara så här, men vad tycker du egentligen och vad vill du egentligen? Och så där. Medan jag alltid rycker på axlarna och säger, men det går väl bra.
Blir det en frustration hos honom?
Ja, det blir det. Och så har det varit hos alla jag har varit tillsammans med. Att jag är lite obrydd, kanske.
Mm.
Och det vill jag inte, men det har bara blivit så att jag är inne i mig själv så mycket.
Men varför är det så? Är det för att du inte har någon så här tycke och vad du vill? För det känns ju som att du är ganska tydlig med att jag skulle så gärna vilja ha ett andra boende i de där länderna. Och liksom...
Men just med relation, då kan de jag har varit tillsammans med, de kan lika gärna bestämma vad vi ska äta eller vart vi ska hitta på idag.
Ja, vilken hämtmat det blir, det spelar liksom ingen
nej,
roll.
Nej, utan, och det grundar sig i att jag har varit ganska ointresserad av det här familjelivet. Och det är det som är så hemskt. Och idag är det inte samma sak, men just det här att inte behöva bestämma om vardagen. Den har jag tyckt varit lite skön när ens vanliga liv har varit så extremt strukturerat.
Ja. När är du som lyckligast?
Nej, men det är när jag är barnen, när jag är med dem. Jag älskar att hämta dem på förskolan och man hela eftermiddagen tillsammans. Jag försöker hämta dem vid 3:30 på dagarna. Mm. Så väldigt tidigt. Och helgerna, när vi har en så här fredagsmys som ikväll, då blir det tacos. Och det är liksom hela det här köret med Talang på kvällen och mysa med dem. Då är jag som lyckligast.
Mm. Har du alltid känt att du hämtar energi i umgänget med dina barn?
Ja, alltid. Och framförallt att jag kan slappna av med dem. Att man sitter och gör pussel eller lego. Att man bara fokuserar på dem.
Mm.
Och oftast har jag energi till det just för att det ger mig energi. Så det är inte så krävande att sitta där.
Hur har corona påverkat ditt liv mycket?
Faktiskt inget alls. Utan viloår inträffade ju samma år som coronan.
Mm.
Så att jag har bara egentligen uppskattat att saker och ting har... Att det händer inte så mycket, för då får man inte den här FOMO-känslan.
Nej, har du haft corona?
Ja, det har jag.
Och antikroppar?
Ja.
Då är vi 2 av 3, Claudia. Du kan känna dig väldigt trygg.
Ni är liksom lite högre på näringskedjan än vad jag är just nu.
Ja.
Jag måste ju också fråga, den här behandlingen du gick igenom. Kan du bara lite, om det går att berätta lite kort, vad är det för typ av behandling?
Det är en elchocksbehandling. Så att det låter väldigt medeltida, men det är att man liksom resetar sin hjärna med just elektroniska, eller man skapar epileptiska anfall i kroppen. Så att man ligger och skakar och så söver de ner den under den här tiden.
Så att, alltså du är nersövd när du har det här anfallet?
Så att hade man sett det på film hade det varit ganska obehagligt, tror jag. Man ligger nog säkert där och bara liksom skakar
så mycket. Har du sett? Filmade de?
Nej, men de sa att det här vill du inte se.
Nej.
Och varför gör man detta?
För att man kan liksom starta om hjärnan på något sätt. Jag vet inte hur det funkar. Men min depression som jag hade haft egentligen i flera års tid försvann helt. Och efter det så har jag inte känt någonting alls av de här liksom negativa tankarna.
Och hur får man tillgång till en sån här behandling?
När man varit djupt deprimerad och självmordsbenägen.
Har du varit självmordsbenägen?
Ja, det har jag varit under egentligen hela hösten. Förra hösten.
När det kraschade eller innan det kraschade?
När det kraschade.
När det kraschade.
Ja, exakt. Så då tog de egentligen in mig och bara sa så här, nu gör vi den här behandlingen på dig så att du kommer ut. För jag har ätit antidepressiva egentligen sedan jag var 18. Så de har liksom inte riktigt funkat, fast jag har varit på maxdos.
Sökte du akut hjälp?
Ja, det gjorde jag. Mm. Och det var någonting jag verkligen rekommenderar, att man åker in när man inte orkar mer.
Vad var händelsen som fick dig att söka akut hjälp?
Jag vet inte, det var efter julhelgen när jag hade varit själv. Jag hade haft tid att tänka. Ekonomin hade kraschat, jag var en månad från personlig konkurs. Så det blev liksom för mycket för mig bara.
Mm. Mm. Var du själv då? Du hade inte barn vecka?
Nej, jag var själv. Mm. Ja.
Är det då det blir som jobbigast?
Ja,
exakt.
När man är helt ensam blir det jättetufft. Så det är mycket lättare att underhålla sig själv än barnen hemma.
Och hur söker, ringer man 112 då? Eller hur söker man akut hjälp?
I Stockholm finns det Sankt Görans sjukhus. Så jag satte mig i en taxi och åkte dit, så har de en sån mottagning. Och man ska inte alls vara rädd för att åka dit, för det är världens liksom gulligaste gäng där borta.
Var du rädd då? Alltså, kan du fortfarande i det tillståndet känna så här, och nu kommer liksom Isabella Löwengrip in här, nu kommer de...
Hoppas ingen ser mig.
Ja.
Ja, fast de förstår ju det. Så att jag kom in så slapp jag kön och in i ett rum på en gång. Mm. Just för att de vet att det kan bli artiklar.
Just det.
Mm. Gud vad proffsigt att de...
Ja, de är jätteproffsiga. Verkligen. Men sen låg jag inne en månad och där var det massa patienter. Men folk har sån tystnadsplikt, så det liksom läckte aldrig ut. Så det är jätte...
Nej, för det har man ju verkligen inte... Om man inte lyssnar på din podd så har man ju hört lite om det här. Men annars har man ju inte gjort det.
Nej, så att jag var jättetacksam för en otroligt liksom proffsigt hanterat.
Hur träffade du barnen under den månaden? Då kom de dit och hälsade på.
Jag fick permission 2 gånger.
Okej.
Okay. Så då åkte jag hem till Odd och så sov jag där 2 nätter. Och
ja, de bodde hos honom under den tiden.
Ja.
Och hur följs en sån här behandling upp?
Man hörs av var 3:e månad efteråt och ser hur man mår. Så får man liksom göra en sån här lyckoskala 1-10. Och då så har jag legat på 10 på varenda punkt, alltså i ett må bra. Mm. Så jag har varit helt fantastiskt.
Men när man resetar, är det som att man liksom gör så att man glömmer bort vissa saker? Eller?
Ja, så de tar bort ditt minne helt enkelt.
Men hur sorterar man ut, tänker jag så här? Vad är det man vill glömma? Jag vill gärna komma ihåg när jag födde mina barn, tänker man.
Ja, men exakt. Men mitt minne, biverkning är att många tappar minnet. Och jag har faktiskt gjort det, så det är mycket i mitt liv som jag inte minns, vilket har ställt till det nu när vi skriver boken.
Ja, såklart.
Kommer du ihåg dina förlossningar?
Mm, det gör jag. Men mycket har glömts bort, så det är faktiskt jättetråkigt att grejer har raderats.
Kan det komma tillbaka?
Ja, det kan det göra, men det är inte helt säkert. Så det är lite tråkigt.
Mm. Och jag vet ju att i eran podd så sätter ni ju en siffra på er själva,
ja,
varje vecka. Vad skulle du säga att din siffra är här idag då?
Nej, men den är väl 7.
Oj, det är bra.
7 är jättehögt.
Ja. Är det jättehögt generellt eller jättehögt för dig?
För mig är det jättehögt. Fast jag skulle säga att det är högt för alla. För 10, då är man helt euforisk. Det är liksom man har fötts barn och får typ den på bröstet.
Ah,
den
ja.
Men eftersom jag lyssnar på er podd så tänker jag så här. Ibland så kommer ni in i samtalet och du liksom kvittrar på. Och så säger Kila, vad är det för siffror då? Du bara, 2.
På tal om att stänga av.
Ja, precis. Man så här, wow, okej.
Men det är för att hon piggar upp mig hela tiden. Kila får, du vet ju du, hon får en glad.
Hon är verkligen bra på det. Ja.
Så att efter, om jag börjar på en 2 så går jag alltid därifrån som en 4. Jag höjs liksom alltid efter vårt samtal. Mm.
Så den där podden berikar verkligen ditt liv, ja, på ett personligt plan också.
Verkligen, jag blir jätteglad över den. Och den är väldigt terapeutisk för mig också. Jag mår ju bättre av den.
Mm. Och 7 idag baserar du på att du ska snart hämta dina barn.
Ja.
Ni ska hem och käka tacos.
Ja, precis.
Och Paul är med.
Paul är med.
Solen skiner.
Exakt, vi åker hem strax och sen ska vi ta en promenad till förskolan.
Mm.
Jätteskönt. Ja, mysigt.
Mm. Men livet är faktiskt väldigt bra. Det är väldigt lugnt nu, men ändå så händer det grejer. Så att det är en lugn bas, men sen så kommer roliga liksom inslag in i livet.
Mm. Det kanske så det ska få fortsätta också, tänker jag. Den balansen.
Mm. Verkligen.
Även om företagen börjar rulla igång ordentligt så
verkligen
har du väl kanske fått smak på det här livet nu.
Ja, jätteskönt. Verkligen.
Ja, och även om man jobbar mycket så kan man ju fortfarande ha en lugn tillvaro där grunden är stabil.
Mm, det är det jag insett nu, men det tog 30 år för mig att förstå det.
Oh, men det är ändå bra om, jobbat.
Det handlar också om ålder, tror jag. Alltså, du började ju så ung, alltså, tänker jag.
Mm.
Alltså, hade det där slagit till när du var äldre, du kanske redan hade barn, så hade det förmodligen inte blivit så där. Det har ju också med ålder att göra. Och även om du känns otroligt mogen för din ålder, så är det ju ändå, jag menar, du var ju ändå typ 16-15 när du gav dig in i businessvärlden.
Ja,
alltså, det är ju ganska ungt.
Mm, verkligen. Väldigt. Och sen är det otroligt inspirerande att vi får följa med både i framgångar men också motgångar.
Ja, verkligen.
Ja, tack.
Det tror jag ger väldigt många värdefulla insikter och att någon vågar. På tal om att liksom sätta upp en mask så vågar du ändå vara så transparent och det är fantastiskt.
Tack.
Isabella, vi är så glada att du kom och gästade våran premiär.
Mm. Verkligen, tack snälla för det här samtalet.
Och stort lycka till med boken och nya bolaget.
Ja, tack så hemskt mycket.
Det var den här veckans avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Livshjulet med Anna och Claudia.
Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman, så skriv till oss där för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.